Vi har gått in i en ny tid. Det är första advent och vi har påbörjat ett nytt kyrkoår. Ett nådens år. Men det var inte det jag först och främst tänkte på. Vi har gått från en tid när Sverige var ett kristet land. I skolan hade vi morgonbön och ett skolämne som hette kristendom. Trons ståndpunkt undervisades för de troende men också för de som inte trodde. Vi har upplevt tiden då morgonbönen har plockats bort ifrån skolan. Kristendomsundervisning har blivit religionskunskap. Och det har sagts att vetenskapen gjort att vi inte längre behöver religionen. Men tiden har visat att allt inte kan förklaras med logik och vetenskap. Vi lever nu i ett postsekulärt samhälle. Och tron är åter på frammarsch. Joel Halldorf skriver i sin bok Gud, jakten. Att det finns olika sätt att förklara människors särart. Begreppet homo sapiens beskriver oss som den förnuftiga människan. Homo grammaticus säger att det är vårt språk som skiljer oss från andra arter. Homo faber menar att det är förmågan att använda redskap som gör oss till människor. Men ju längre utforskandet av djurvärlden pågår så ser vi att även djuren använder sig av logik. De kommunicerar och de kan nyttja redskap. Än så länge så har man inte sett att djuren ägnar sig åt det religiösa. Här är människan unik. Så i boken säger de alltså att människan är homo adorans, eller hur det kan uttalas. Den tillbedjande eller den dyrkande varelsen. Vi behöver Gud. Idag är vi i större utsträckning privatreligiösa. Vi har en tro som plockas ihop från olika håll. Var och en blir salig på sin tro. Men kyrkan och religionen som traditionsbärare är mindre intressant. I september i år så ägde Ekumeniakyrkans kyrkokonferens rum. Och under den här konferensen så presenterade våra kyrkoledare i ett storseminarium 7 områden som de upplevt som viktiga för att vi ska fungera som kyrka idag. De kallar detta för färdplan. Och har du missat det så finns samtalet att se på deras Ekumeniakyrkans hemsida nu i efterhand. Ett av dessa områden har de gett namnet I sin tid. Och det handlar just om detta, att presentera evangeliet i den tid vi lever nu. Att vara kontextuell. På samma sätt som vi försöker förstå bibeltexten utifrån den tid som den skrevs i, så måste vi också hitta sätt att försöka presentera den i den tid vi lever i idag. Några av oss har upplevt tiden då den kristna tron var sanningen. De flesta av oss har upplevt tiden då kristen tro är någonting för en minoritet. Ingenting för den förnuftiga och moderna människan. Men nu har pendeln svängt och vi ser vad den sekulariserade tiden har gjort med vårt samhälle. Det är i denna tid som vi får läsa evangelisten Johannes ord. hämtade från ett stycke när Jesus är i förhör med Pontius Pilatus. Johannes kapitel 18 från 36 versen. Jesus svarade: mitt rike hör inte till denna världen. Om mitt rike hörde till denna världen hade mina följeslagare kämpat för att jag inte skulle bli utlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike av ett annat slag. Pilatus frågade: du är alltså kung? Jesus svarade: du själv säger att jag är kung. Jag har fötts och kommit hit till världen för denna enda sak, att vittna för sanningen. Den som hör till sanningen lyssnar till min röst. Pilatus sa till honom: vad är sanningen? Innan vi tittar på vad den här texten kan säga oss idag, så tittar vi på vad den sa till dem för 2000 år sedan. För några dagar sedan så red Jesus in i Jerusalem på en åsna. Folket står där och jublar, lägger ut sina mantlar och lägger palmblad framför honom. Varför då? Jo, det judiska folket, de lyder under romarriket. De längtar efter att få bli ett fritt folk. De lever med texterna från vårt gamla testamente som berättar om att frälsaren ska komma. Zakaria berättar att han ska komma inridande på en åsna. Förväntan är stor på att den här kungen nu ska komma och befria dem. Och Jesus rider in och de ser befrielsen från romarrikets makt. Men det blir inte så. Judas Iskariot är kanske den första som inser detta. Och i sin besvikelse över det förråder han Jesus. Vi läste: om mitt rike hörde till denna världen hade mina följeslagare kämpat för att jag inte skulle bli utlämnad åt judarna. Tog inte Petrus precis till svärdet för att förhindra att Jesus skulle bli fängslad där i Getsemane? Hade han inte heller förstått att det var ett annat rike Jesus pratade om? Ett rike som inte bygger på jordisk makt och jordiska lagar. Då kom Jesus till den judiska världen. 10 Guds bud var grunden. Och därtill fanns en mängd regler för att verkligen inte göra några övertramp. Till dem säger Jesus att hela lagen sammanfattas i detta: älska Gud, älska din nästa och älska dig själv. Idag kommer Jesus till vår värld. En värld där traditioner och regler har plockats bort så att allting är möjligt. Jag kan bli vad jag vill. Jag kan göra vad jag vill. Jag kan identifiera mig som vem jag vill. Jag vill inte påverka mina barn utan att de ska själva få bilda sin uppfattning om vad det är att leva. Mycket av det är bra, men det finns också en hel del tråkiga baksidor med det. Den psykiska ohälsan breder ut sig. Och jag vill påstå att det har att göra med att allt flyter och att det inte finns någonting riktigt att hålla sig fast i. Även till oss idag säger Jesus: mitt rike är av ett annat slag. I dagens versar berättar han inte om detta rike. Han berättar att han har kommit för att säga sanningen. Och vad den sanningen består i får vi läsa om på andra ställen i Bibeln. Men kanske är det just detta vi behöver höra idag. Att det finns en sanning. En gemensam bas att ta avstamp ifrån. Till sin lärjunge Simon Petrus sa bland annat Jesus detta. Du är Petrus, klippan, och på den klippan ska jag bygga min kyrka. Nu får vi vara den klippan. Kyrkan som ger stabilitet när allt annat gungar i världen. Det finns saker i vår värld som står fast, som är eviga. Och vårt uppdrag är att visa på det. Strax före och under pandemin så har vi i vår kyrka genomfört samtalskvällar kring existentiell hälsa. Som jag tycker har varit väldigt spännande. Världshälsoorganisationen har forskat fram att det finns områden som gör att livskvaliteten ökar och att man mår bättre. Om man svarar positivt på hopp, harmoni, helhet, sammanhang, andlig styrka, tro, mening med livet och förundran, så mår man bättre. Världshälsoorganisationen säger att det inte behöver vara kopplat till en religiös tro. Men genom vår kristna tro så berör vi, om inte alla så i alla fall de flesta av dessa områden. Att prata om existentiell hälsa är att prata om kristen tro i sin tid. Vi närmar oss den kristna tron utifrån ett världsligt perspektiv. Och vi får säkert anledning till att återuppta de här samtalen. Men i vår så tänkte vi istället närma oss dessa ämnen utifrån ett annat håll. Med bönen som utgångspunkt. Jesu lärjungar bad honom, lär oss att be. De hade upptäckt att Jesus hade kontakt med Fadern på ett sätt som de saknade. Och Jesus gav dem bönen, vår Fader. Och utifrån den bönen så kommer vi under våren, under 8 onsdagskvällar, få fundera kring och praktisera bönens kraft i vår tid. Och du är varmt välkommen att vara med i dessa. Mitt rike hör inte till denna världen, sa Jesus. Vad tänker du kring det? Är det begripligt? Känns det naturligt? För den generation som växer upp idag så tänker jag att det är vardagsmat. De lever sina liv i olika världar genom dataspel och fantasyböcker. Och tv-serier har ofta med portaler till andra världar som man kan förflytta sig emellan. Och så tänker jag på Paulus tal inför Areopagen. Han säger, atenare, jag ser av allt att ni är mycket noga med religiösa ting. När jag har gått omkring och sett på era gudabilder har jag nämligen också upptäckt ett altare med inskriften åt en okänd gud. Den som ni alltså dyrkar utan att känna till. Det är vad jag förkunnar till er. Den här okände guden. Att det finns ett annat rike, det är inget konstigt. Det finns redan i den yngre generationens värld. Men de behöver någon som berättar om detta rike. Och jag gissar att det sitter en hel del här inne i lokalen som har upplevt detta rike. Berätta om det. Jag vill dela med mig av en berättelse som är hämtad ur den här boken. Det är aldrig kört. En fantastisk bok med många goda berättelser. Men jag tar bara en idag. Kan man se Gud är rubriken. En liten flicka frågade sin storebror något som hon grubblat på länge över. Jonas, kan man se Gud? Jonas var inte så intresserad av sin lilla systers filosofiska grubblerier, så han avfärdade henne med ett nej, dummer. Gud är så långt upp i himlen så det han är omöjlig att se. Men flickan var inte nöjd med svaret, så någon dag senare så frågade hon sin mamma: mamma, kan man se Gud? Mamma svarade så ärligt hon kunde: nej, älskling, det kan man inte. Gud är kärleken som bor i våra hjärtan, men vi kan inte se honom. En tid senare tog flickans farfar med henne ut på en fisketur. Och när dagen precis höll på att avslutas i en magnifik solnedgång satt flickan och hennes farfar tysta tillsammans. Flickan tittade på sin farfar vars ansikte var fårat efter ett långt liv men som utstrålade lugn och trygghet. Hon bestämde sig för att ställa frågan hon grubblat över en gång till. Farfar, kan man se Gud? Den gamle mannen satt tyst en lång stund. Sedan vände han sig mot sin sondotter och svarade med ett litet leende. Vet du, det börjar bli så att vart du än tittar så ser jag inget annat än Gud. Jag tycker det är en fin berättelse om Gud. Kan vi se Guds rike? Kan vi ta del av det? Visst kan vi det. Inledningsvis kanske man behöver ta sig till en sån där portal. Ekumeniakyrkan Frista är en sådan portal. Delta i en bönesamling, ett väckelsemöte eller liknande. Men ju mer tid man tillbringat med Gud och i Guds rike, desto lättare är det att ta sig dit. Med tiden blir det som den gamle mannen i berättelsen. Vet du, det börjar bli så att vart jag än tittar så ser jag inget annat än Guds rike. Jag har fötts och kommit hit till världen för denna enda sak, säger Jesus. Att vittna för sanningen. Att berätta om nåd, kärlek, hopp och mening med livet. Av vilken anledning har du kommit till världen? Det är en stor och svår fråga kanske. Får vi tro Joel Halldorf så är det för att tillbe Gud. Och när jag läser Bibeln är jag beredd att stämma in. Vårt uppdrag är främst att leva i relation med den levande Guden. Så låt oss vända oss till Gud och ta emot ett nådens år. Vi ber. Tack Gud för att du kommer till oss med nåd. Hjälp oss att förstå och leva i detta. Att du älskar oss, var och en, precis så som vi är. Med våra fel och brister, men också med styrkor och förmågor som du har lagt ner i oss. Hjälp oss att vara kyrka i en ny tid. Amen.